Hej och varmt välkomna till en åländsk upplaga av Kulturpodden. För idag ska jag, Silja Sahlgren, fortsätta tillsammans med mina kollegor Marit Lindqvist och Petter Lindberg ägna oss helt åt att satsa allt krut på Fredens öar och tala om den miljön eftersom man på Åland i år firar 100-årsjubileum faktiskt.
Mm. Och på söndag är det faktiskt Ålands flaggas dag. Det firas sista söndagen i april.
Vi är väldigt exakt ute med det här firande här för vår del. Och vi ska då förstås fundera på det här hur den åländska miljön skildras i kulturen. Men innan vi ska gå in på bland annat Sanna Tahvanainens nya roman och kanske säga några ord om den kommande versionen av Stormskärs Maja, så tänkte jag att vi skulle prata lite om vår personliga relation till Åland. Hur ser den ut, Marit?
Nu har jag varit på semester någon gång på Åland och på någon fotbollsturnering och sådär. Men om jag tänker på Åland så det första jag kommer att tänka på är faktiskt Mariehamns stadsbibliotek. Som står där som en fyrbåk mitt i centrum. Där har jag varit ett antal gånger på Mariehamns litteraturdagar. Jag tycker att det är ett fantastiskt fint bibliotek.
Mm-hmm. Petter?
Lite samma som Marit. Nu inser att det är nog ganska länge sedan jag senast har varit på litteraturdagarna i Mariehamn. Och det, jag inser också att det är ganska många år sedan jag har haft något ärende, trots att jag har vänner och bekanta på Åland, men nej, det är nog lite sådär att jag borde kanske göra en liten uppryckning.
Det ligger lite sådär vid sidan av. Man kommer precis, inte automatiskt precis. Dit. Nå, om ni talar om Mariehamns litteraturdagar så måste jag säga sådär, och jobbet svängnar så är det ju för min del jättelångt, alltså filmfestivalen Vera, som har varit det jag har besökt så där, i kulturell bemärkelse. Men sen har jag så där en personlig bakgrund i det att jag som barn med mina föräldrar då flyttade från Tölö i Helsingfors till den lilla ön Enklinge i Ålands skärgård för att bo där ett år. Och sen bodde vi också flera år på fasta Åland i Hammarland, så jag har en sån här bakgrund i att ha bott där året om. Men sen från och med tonåren framåt så har det blivit för mig, så där som för de flesta människor kanske, att Åland är ett sånt här idylliskt sommarparadis. Det här liksom en sån här inramning av solstänkta klippor och sådär. Och det var det jag tänkte att vi skulle ta lite avstamp i. Det här med att just solvarma klippor och å andra sidan stormande hav. Det är den där bilden som man automatiskt förknippar med Åland och skärgården. Eller hur? Är det inte alltid det som vi tänker på när det gäller skildringar som tar Åland som utgångspunkt?
Jag tänker kanske på Åland lite sådär ur ett historiskt perspektiv eller romaner som på något sätt kanske återknyter till 1900-talets början och författare som Annie Blomqvist och Sally Salminen, att de är nog på något sätt fortfarande för mig de böcker som på något sätt återspeglar min syn, kanske lite så här antikverat på Åland, att en väldigt så här till och med brutal natur som tar ut sin rätt och människorna på något sätt måste foga sig i de karga förhållandena och på något sätt försöka överleva, och så är det ju inte längre idag naturligtvis.
Marit, skulle du säga likadant?
Ja, nej, jag håller nog med Petter där om att den här litterära traditionen koncentrerar sig väldigt mycket till det här karga landskapet och den här utsattheten och den här havsmiljön, förstås havet som både ger och tar och havet som både förenar och sen också skiljer åt. Att väldigt många av, dels då förstås de här äldre författarna, men också de yngre författargenerationerna, så de har ju också skrivit väldigt mycket i den traditionen, alltså man skildrar havet som miljö. Och ska vi säga, både de som reste iväg och de som stannar hemma. Och det är väl någonting vi kan återkomma till här under poddens lopp.
Det kan vi säkert göra. Jag tänkte att vi i det här skedet redan så där kunde etablera den roman som vi ska tala lite mer om och som faktiskt då skildrar ett Åland av idag, men där miljön fortfarande också är en ganska viktig aspekt, nämligen Sanna Tahvanainens nya roman.
Mm. Vad gör fjärilar när det regnar?
Ja,
heter den. Och den har alldeles nyss kommit ut och handlar om, egentligen i huvudfokus så har vi två personer. Vi har Li som är forskare, marinbiolog, som har kommit till ön Källskär som stipendiat. Hon ska vara där då en vecka. Hon har kommit dit med sin syster. Hon ska redigera en forskningsrapport om överfiskets hot mot kelpskogarna i Östersjön. Och Li är en väldigt strikt inrutad människa. det står klart alldeles redan i början att hon är väldigt ordningsam och välorganiserad och hon strukturerade upp sin dag så där från 05.00 till 23.00. Hon vet exakt vad hon ska göra, vilket klockslag. Men på den här ön så träffar hon Jack Carlson som är övvakt, kan man säga, alltid allo där på Källskär. Han är också konstnär, målar fåglar. Och han är allt som Li inte är, kan man ju säga så där krasst. Alltså han är vild, han är fri, han är oberoende, oberäknelig kanske. Han är bekymmerslösheten och sorgfriheten personifierad på något sätt och nyckfull. Självisk. Han följer inga klockor, kan man ju säga, utan han vill leva i nuet. Och det här mötet mellan Li och Jack blir, ska säga, ödesdiger på många sätt för den båda. Det här är en relation som det blir ett så psykologiskt spänningsdrama mellan de här två som den här historien kretsar kring. Sen finns det väldigt många olika bihandlingar också, men det är kring de här två det kretsar. Och sen har vi också den här ön Källskär som också är ett slags huvudperson, skulle man kunna säga, i den här berättelsen. För väldigt mycket av det här dramat utspelar sig på Källskär. Som är en sån här ö som ligger utanför Kökar. Där greven, alltså en svensk friherre, Göran Åkerhielm, skapar sig ett eget litet paradis. Alltså han kom från Sverige, han var homosexuell och hans släktingar, hans far, sa att du kan inte bo här utan du får ta ett arv och flytta bort från Sverige. Och då skapar han sig det här paradiset ute på Källskär med hamn och hus och en medelhavsträdgård. Jag har dessvärre inte besökt Källskär, jag vet inte om någon av er har gjort det.
Nej, faktiskt inte jag heller.
Nej, men då kan jag tipsa om att vårt kulturprogram Egenland har besökt Källskär och är man nyfiken på att se hur det ser ut där så ska man gå in på Yle-arenan och leta reda på det så får man en liten uppfattning om hur det ser ut där, det här karga utsatta landskapet där.
Vad tyckte du, Petter, om den här miljöbeskrivningen? Hur fungerar när Marit säger just att det är som en egen huvudperson?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag hade på något sätt föreställt mig att det skulle vara ännu kargare och på något sätt ännu tuffare livsvillkor. Och det är det ju inte. Det känns lite sådär som att man kommer ändå lite till ett turistparadis. Och det är kanske det som det är idag. Att det är ju kanske inte så, det känns kanske inte så avlägset och så utsatt som det gjorde förr. Att det där för mig är det kanske mera bilden för ett paradis dit ormen har smugit sig in. Det finns en scen där i början av boken där en av de här då som jobbar där, Mattsson, tar dem då till ön och det första de stöter på ungefär en orm. Så det är kanske mera bilden av ett paradis dit två människor, Adam och Eva, kommer för att försöka då leva i fred och enrätt. Och så vet vi att där finns en orm i paradiset som på något sätt då gör sitt yttersta för att skilja dem åt eller på något sätt röra till det. Och jag menar, det är ju en jättebra utgångspunkt för en roman.
Det här är ganska tydligt också, just det här utifrån perspektivet, det här att Li kommer från världen utanför dit och sen precis som vi redan var inne på, kommer dit på sommaren när saker verkligen är så här. Man gör ju ett stort nummer också av den här turisttillströmningen där och att de egentligen aldrig är ensamma utan att den hela tiden finns publik runt omkring så att säga. Och sen får man ju för sig nog också en inblick i det här mera vardagslivet på Åland i och med att hon stannar där. Men här finns ju mycket av de här elementen som man nog förknippar. Man talar mycket om de här röda granitvägarna och man talar om äppelodlingarna och sånt här som är sånt som man förknippar med Åland. Men också sånt som just någon som inte är från Åland kan känna igen som sådana markörer för den här miljön.
Här är väldigt mycket hav och klippor och pittoreska stugor att jag tänker mig nog att det på något sätt ändå matchar mer med Åland idag än just ett sådant gammalt Åland.
Mm. Nej, jag tänker just på den här ön som miljö är ju tacksam, som vi sa, att skildra ett sådant här relationsdrama. Dels förstås den här nyförälskelsens puppa tillvaro där man verkligen kan kukuna in sig i varandra. Det är ett sånt lusthus där man tillbringar dagar och nätter och försöker lära känna varandra så här rent konkret. Men också den här puppan som kan bli ett slags fängelse. Det blir en klaustrofobisk tillvaro också. För jag menar, man är så utsatt där i sin tvåsamhet också. Och då kan vad som helst hända. Man är ju, jag menar, Li och Jack, de känner ju knappt varandra. Och då kan ju allt hända. Jag menar, där i en scen till exempel när de ska ut på havet så är det också symptomatiskt att Lee alltid har flytväst. Och så säger då Jack att han kan liksom inte tänka sig att ha flytväst ute till havs. Han har aldrig använt flytväst och kommer aldrig att göra det. Litar du inte på mig, säger han då och tar den här flytvästen och slänger den på bryggan. Och då är det den bilden av den här utsattheten är ju där att man måste verkligen lita på varandra också i en sån här miljö. Det går inte annars.
Jag tänkte också på det här sättet att livnära sig på är också helt tydligt mera just förknippat med vår tid. Jag menar, han är konstnär och det är den typen av verklighet och så lyckas han dessutom köpa den fina villan åt sig. Och det är liksom inte, man har aldrig en känsla av att det är den här karga skärgårdstillvaron utgående från det att hur du ska klara ditt uppehälle liksom, som vi är vana vid från den här äldre litteraturen. Det handlar om hur mycket fisk du får i näten ungefär för att överleva, utan det är andra villkor. Det är ju kanske den bilden av Åland man har mera idag också, att det faktiskt har blivit en sån här ort där konstnärer bosätter sig och där man, dit man kanske kommer för att man vill söka någonting annat. Jag har förstått att det också är en trend det här med att människor som vill ha sina barn i hemskolning till exempel har möjlighet att bosätta sig där, för att i Sverige till exempel är det inte möjligt, utan där har man skolplikt i motsats till oss som har läroplikt. Så att det är liksom ett annat Åland som skildras idag än det som man gjorde förut. Men förut har det ju varit väldigt... Ja, förlåt.
Ja, nej, jag tänkte bara säga det här med att också då Lee som kommer utifrån, jag menar Jack är då född och uppvuxen på Åland, men Lee kommer utifrån och hon får ju också känna av det här utanförskapet rent konkret. Hon känner sig aldrig riktigt hemma i den här miljön, varken på Källskär eller på fasta Åland. Att hon känner sig alltid som en utböling. Och det där gör ju också hennes utanförskap än större. Att hon sitter där sen då i den här herrgården och vet inte vad hon ska göra av sig. Och samtidigt så blir hennes eget liv blir lite bortblåst. Att hon lever hela tiden på den här Jack Carlsons villkor och på hans framtidsdrömmar och hans visioner. Det är dem hon får ta.
Jag tror han i något skede säger i boken att Åland är världens mittpunkt. Och för Jack är det ju så. Jag menar, för honom är det fullständigt självklart att han ska bo och vistas på Åland. Men samtidigt så ligger Berlin och Köpenhamn bakom hörnet, eller om man ska ordna en utställning i Sverige så, jag menar, det är enkelt att ta sig från Åland. Men det är alltid till Åland han återvänder för att det är just det, världens mittpunkt.
Mm. Jag tänkte i den här romanen så är det ju ganska mycket, även om Jack och hans värld är världens mittpunkt, så är det fortfarande Li på något sätt som är huvudpersonen. Och hon får ju kanske på sätt och vis axla den där rollen som vi då, om man tänker på den här traditionen av åländska skildringar med de här kvinnorna. Jag menar Stormskärs-Maja och Katrina och de här. Katrina kommer ju också utifrån och ska på något sätt anpassa sig till den här skärgårdsverkligheten. Att just det där utanförskapet är en sån här sak, och de här kvinnorna som får på något sätt kämpa för sin plats och för sin överlevnad har varit väl en ganska stark.
Ja, absolut. Och då tänker jag på Karin Erlandssons berättelse eller roman, tror jag att hon kallar den, men det är en samling berättelser, 10 berättelser som heter Hem, som kom ut här alldeles före jul, där hon skildrar Åland, ska vi säga, från stenåldern till idag via 10 olika kvinnoöden. Och här skriver hon alldeles uppenbart och tydligt i Annie Blomqvist, Sally Salminen och Ulla-Lena Lundbergs tradition om hemmet och havet och betydelsen av det här. Och kanske också det här med hur som jag sa då tidigare, hur havet är en väg på sätt och vis, bort och hem, men också någonting då som förenar och binder samman. Och hela tiden den här, hur viktig havet och sjöfarten har varit för ett ösamhälle som Åland, både för utkomst, jag menar fiske eller handel och så vidare. Och när boken kom ut så talade Karin Erlandsson i en intervju i Nya Åland om att hon ville skriva om kvinnorna som då fick stanna kvar och fick ta hand om hem och hushåll medan männen då reste runt på de sju haven så att säga. Och hennes tes var att äventyret inte utspelar sig på haven utan hemma. Att det är där som det händer så att säga. Och att hon ville skriva emot en sån här romantisk bild om sjömannen som lämnar allt. Men hur var det då för kvinnorna som stannade på landbacken och skulle ta hand om hem och hushåll och barn och hela vardagslivet så att säga. Så att i de här olika berättelserna så skriver hon om då kvinnor, sjömanshustrur, fiskarhustrun och deras längtan och saknad och oro och vånda över de här männen som är borta ute till havs. Och Jag skulle säga att de här 10 olika kvinnorna, det blir nästan som en sån här kör av röster som skallar genom de här olika seklerna. Och hon har också valt de här olika 10 olika tidpunkterna med stor omsorg, för det är nästan alla tidpunkterna präglas på något sätt av tider av stor oro och osäkerhet. Hon har verkligen pinpointat de här berättelserna så att vi får träffa en Lia som lever i en vikingaby i Saltvik på 800-talet till exempel i en av de här skildringarna, och hennes man Olof är ute och seglar och hon ska då föda medan han är bortrest, och hon föder då en son. Men snart visade sig att sonen är inte riktigt som andra. Han var något främmande, en fisk som borde ha fötts i havet och inte av henne, skriver Karin Erlandsson då. Och sen är ju frågan då att vad ska man göra med en son som inte kommer att kunna bidra till försörjningen av familjen? Han kommer aldrig att kunna åka ut på havet tillsammans med sin far, utan han kommer alltid att stanna hemma. Och sen har vi då förstås krigsåren som också var väldigt centrala på Åland. Jag menar 40-talet, 1940-talet. Så då får vi stifta bekantskap med en liten flicka som heter Flör, som går omkring och väntar på att en pappa ska komma hem. Vi har då sommaren 1945, och då vet vi att han hör till de åländska sjömän som råkar befinna sig i tyskkontrollerade hamnar när Finland ingick vapenstillestånd med Sovjetunionen och blev tillfångatagen av tyskarna. Och hemma där i Finström, där Flör bor med sin mamma, så har de telefoncentralen. Och hon går ofta upp och lyssnar, då lyfter luren och lyssnar och tänker att tänk om hon skulle höra pappans röst där i luren. Men det är bara brus hela tiden. Så att frågan är, kommer pappa hem eller vad händer med honom? Vad har hänt med honom? Och sen finns här också, ska vi säga så här, att hon... Det här tidens utveckling ser man ju också på så många olika sätt, och samhällets utveckling och hur seder och bruk växlar där när de här, ska vi säga, cementerade könsrollerna och maktstrukturerna så småningom luckras upp. Också synen på kärlek och sexualitet förändras. Så när vi kommer till 2010-talet, eller 1970-talet har vi först, då har vi en Tuula som är finska som har kommit till Eckerö, och hon ska också då anpassa sig, precis som i Sanna Tahvanainens roman. Hon kommer utifrån och ska anpassa sig till livet på Åland, medan hennes man också är ute på haven, och så ska hon bo där då tillsammans med sin åländska svärmor. Och här kommer kulturskillnader och krockar in i bilden. Och sen har vi då, när vi kommer till dagens värld, så har vi då en kvinna som är ute till havs och jobbar som kallskänka på Sverigebåten, medan hennes man då är hemma och tar hand om vardagspusslet där med mat och läxor och bråk. Och den här mamman Caroline då får vara en sån här mamma via mobilen som ringer och håller koll. Så att jag tycker den är jättespännande hur hon skildrar den här utvecklingen av Åland från stenåldern till idag på ett väldigt skickligt sätt.
Det slog mig nu när du berättade om Karin Erlandssons roman, om de här männen som åker ut i havs. Det är ju lite i Sanna Tahvanainens roman också det att han åker i och för sig inte ut i havs, men han försvinner in i sin konst. Mm. Och det är ju på samma sätt ett slags frånvaro i hans fall i den här romanen. Att det där, även om han då drar sig tillbaka till sin ateljé, så är han ju som om han var på havet.
Mm.
Och den här Lee tvingas då på något sätt liksom inrätta sin vardag utifrån. Ja, hon är en slags sjömans hustru, fast mannen då inte sjöman.
Ja, det har du rätt i. Ja.
Det är intressant när man talar om de här tidsperspektiven, för man tänker på Åland så där ur ett filmperspektiv eller tv-serieperspektiv, där man har valt att lyfta fram i den tappningen, så är ju också någonting som ofta utspelar sig i ett förflutet. Jag menar, vi har ju den givna klassikern, alltså Stormskärs Maja, som är väl en av de största finlandssvenska tv-framgångarna någonsin, som gjordes då på 70-talet och som nu är på väg så småningom i en ny filmversion i regi av Tina Lymi. Så det är ju en sån här klassisk historia också som på något sätt har präglat väldigt långt den här visuella bilden av Åland. Och det har man ju sen följt upp. Jag menar, Ulrika Bengts har gjort 2 filmer på Åland, alltså de har ingenting gemensamt med Stormskärs Maja i övrigt, men det utspelar sig också i ett förflutet. Alltså dels Iris, som faktiskt spelades in på Enklinge, som också utspelar sig i ett förflutet, och sen Lärjungen, som också har det här då-perspektivet. Det ligger nära till hans att det enda. Och sen förstås den här Djävulens jungfru som Sara Kantell gjorde för några år sedan, som skildrar häxprocesserna igen på Åland. Att och där har vi igen kvinnorna. att på något sätt är det som att väldigt mycket av de här skildringarna har kvinnofokus. Och det är ju ganska intressant.
Mm. Ja, starka, självständiga kvinnor. Det är väl det också att kvinnorna fick lov att bli starka och självständiga och ta hand om vardagslivet. Alltså, vad man fokuserar. Och sen är det förstås det är många kvinnor som har skrivit de här berättelserna också. Så det kanske också spelar in här.
Ja, jag tänker att det finns på något sätt liksom starka litterära förlagor just i Janni Blomqvists böcker och Salli Salminens böcker. Att den där kanske kvinnotraditionen av, eller traditionen av kvinnliga berättare på Åland är så stark. Och det är den fortfarande, att det kanske sen också avspeglar sig i... När man då gör filmer så gör man på ett material som då är snarlikt det som många kvinnor skriver om, det vill säga kvinnor på Åland i historisk miljö.
Mm. Men vad tror ni det beror på nu till exempel när den här nya versionen av Stormskärs Maja så småningom är på väg och råkar nu då sammanfalla med att man samtidigt i Sverige gör en ny version av Saltkråkan? Vad är det som gör att den här skärgårdsmiljön nu igen på något sätt, att det våras för den? Eller är det bara en slump att det råkar bli så? Eller har vi sett så mycket? Det har ju funnits i tv-serietappningen en hel del sånt som utspelar sig på Gotland och som utspelar sig i övrigt i den svenska skärgården och så här. Att finns det ett sug efter det eller är det bara det att det visuellt är en utmanande miljö?
Ja, en svår fråga. Jag kanske tänker mig att det ändå... Det är något som ligger nära oss men ändå är lite exotiskt. Någonting som vi förknippar med semester, undantag, liksom ett tillstånd där saker och ting händer. Nu tänker jag på morden i Sandhamn, det är ju på något sätt också lite så här glansbildsaktig bild av skärgården, men liksom en perfekt inramning för brott i det här fallet.
Mm. Ja, kanske just den här sprickorna i den här idylliska fasaden, att vad händer bakom de här fasaderna och allt det här idylliska. Men jag tycker å andra sidan de här skildringarna av Åland är kanske inte på det sättet nu så idylliska, utan de ter sig mer realistiska på något sätt. Att där vill man kanske ändå ta fram det här råa, den här utsattheten, de vädrets makter på ett annat sätt.
Men kanske ändå med ett stänk, lite sådär romantiskt stänk ändå. Mm. Nu kanske jag tänker på mina egna minnen av Stormskärsmajan när den kom på 70-talet. Att det var liksom, det var gruvligt, men det var också lite sådär att okej, det här är en tid som ändå är väldigt långt borta, kändes det åtminstone då. Att det fanns på något sätt ett litet sånt här, kanske till och med romantiskt skimmer över den här så att säga vardagen som de levde.
Mm. Jag tänker mig på något sätt att Maja och kanske Katrina också på något sätt är lite släkt med Kristina från Duvemåla. Alltså de här kvinnorna, även om det här är då i ett omvänt perspektiv, alltså att de stannar i den här karga miljön, den som Kristina och hennes familj på något sätt lämnar bakom sig till förmån för något annat. Men att det fortfarande handlar om på något sätt att få de här primära livsförutsättningarna att fungera. Och att det är något som man alltid kan relatera till oberoende av vilket tidsperspektiv man närmar sig dem.
Mm. Sen du nämnde den här Sara Cantells film Tulen Morsian, Djävulens jungfru som kom 2016 som då skildrar de här häxprocesserna på Åland. Och det här med de här häxprocesserna är ju också något som har skildrats litterärt. Då tänker jag på Carina Karlsson, den åländska författaren som i flera verk har tagit fasta på de här häxprocesserna. Alltså hon debuterade med en diktsamling som hette Lisbeta Perskarps hustru som kom 1996. Och sen 2019 så återvände hon till Lisbeta från Skarpans i romanen Märket, där hon då skildrar bondmoran Lisbeta från Skarpans gård i Persnäs i Sunds socken som anklagas för trolldom. Och en vårdag 67 så halshuggs och bränns hon på bål vid Färgsundet tillsammans med några andra kvinnor som också har anklagats för och dömts för att utöva häxeri. Och det här anledningen till att Carina Karlsson återvände till Lisbeta från Skarpans var just att hon upplevde att den här Sara Cantells film inte riktigt var som var äkta eller skildrade de här häxprocesserna på ett sätt som hon blev lite upprörd över dem och missnöjd över den här filmen. Och hon hade också kommit på nytt material som gjorde att hon då ville återvända till det här. Samtidigt som hon också var något äldre Och jag läste en intervju med Carina Karlsson då, som sa att hon har lärt sig mer om livet på de 25 år som hade gått sedan debuten. Och att hon då ville skildra Lisbeta mer nyanserat. Och att nu vet jag att man kan vackla mellan övertygelser och att man kan ge upp övertygelser för att rädda någon annan. Det hade jag nog inte gjort när jag var 25 år, sa hon i den här intervjun. Och i den här romanen Märket så kan man också se en mer djupare och mer nyanserad bild av den här Lisbeta. Mer självransakande kanske, skulle jag säga. En väldigt intressant berättelse just om hur de här häxprocesserna kunde gå till och hur ska vi säga, utsatta de här kvinnorna var för de här kyrkoherdarnas och häradshövdingarnas nyckfulla inställning till kvinnor och så här. Så att en intressant berättelse.
Det är intressant när du nämner det här begreppet äkthet och det här och att hon då upplevde att den här Sara Cantells film inte motsvarar helt det som hon ville ha. Jag minns att när jag såg filmen så hade jag en sån där tydlig hang-up på god finlandssvenska kring det här igen med den här språkliga dräkten. Vilket jag tycker att förvånansvärt ofta blir ett problem just när någonting ska utspela sig på Åland. Det här att som om det skulle vara svårare än i andra fall att få till den här accenten på rätt sätt. Och ibland blir det ett otroligt mishmash. Mycket jag tyckte till exempel just att den här Djävulens jungfru var en film som stod för att det kändes som att nu utspelade sig på Åland, men det är väldigt få som på riktigt talar åländska, hur mycket överhuvudtaget. Och det blev väldigt tydligt också med den här svensk-finska samproduktionen Tjockare än vatten, en sån här deckarserie eller vad ska man säga, familjedrama, thrillerserie som utspelar sig på Åland och handlar om en sån här familj med tre barn som ärver ett hotell eller gästgiveri tillsammans. Och det är ganska spännande för här i den här familjen så då i den här första säsongen så mamman i familjen spelas av Stina Ekblad med sin accent och sen är skådespelarna rikssvenskar från helt olika orter och inom samma familj så talar man sig tre, fyra olika varianter av rikssvenska och finlandssvenska. Och jag tror att i hela den där första säsongen så var det väldigt svårt att överhuvudtaget plocka upp någon som skulle tala åländska. Och det tycker jag att det är en liten sak, men när man tycker att man vanligen bemödar sig om sådana här saker så sticker det ut så väldigt tydligt med de åländska produktionerna.
Ja, varför förlägger man handlingen på Åland i så fall om ingen talar åländska? Det är ju lite märkligt, tycker jag.
Ja, det blir. Och där märker man hur starkt det sticker en i örat, så att säga. Och det genast gör någonting med den här känslan av äkthet. När man känner att här är det nu väldigt tillrättalagt på fel sätt.
Men jag tänkte också på den här filmen Tove, alltså om Tove Jansson. Och där har vi då Atos Virtanen som är en av huvudpersonerna givetvis i Tove Janssons liv som då spelas av den svenska skådespelaren Shanti Rooney. Och då satt man ju och funderade på att ja, okej, hur kommer han att låta? Och han talar ju någon form av åländska.
Jo, han hade gjort väldigt, jag intervjuade honom faktiskt inför filmen och han hade ju gjort ett jätteordentligt förarbete och fått alla sina repliker inlästa av en ålänning så att han kunde helt utgående från det jobba fram den där accenten. Men på något sätt blir det ju ur publikens perspektiv också för att du vet att det är någon som inte har det här som ett eget språk så sitter du och lyssnar på ett annat sätt. Det är samma sak Tobias Siljakus i filmen Iris. Där hade han faktiskt, där talade han liksom åländska. Men man sitter ju och lyssnar hela tiden att hur fungerar det här. Och det är klart att man förstår att det har sina praktiska utmaningar för att mängden proffsskådespelare från Åland är kanske inte så jättestor. Men då kan man ju å andra sidan kompensera med att ha de här mindre rollerna så att säga då belagda med skådespelare så att det faktiskt skulle låta som en verklig miljö. Och så tycker man ju att skådespelare vanligen annars också verkligen satsar på att jobba med sin accent.
Men den här nyversionen av Stormskärsmaja, kommer den nu att sändas på finska som det nu ofta är idag? Att Sibelius och Helen Skärbeck och på något sätt talar finska med, ja, som om vi alltid hade gjort det. Och det tycker jag också kanske lite lite märkligt och en form av historieförvanskning.
Jag har nog förstått att den här versionen ska bli på svenska. Så att det är ju jättefint att det är så. Och det har ju varit mycket diskussion kring det här också. Tina Lymy har varit mån om att hon vill att den ska spelas in på Åland. Och det var inte alls så självskrivet att det skulle bli så, eftersom det ekonomiskt har sina utmaningar. Men nu har man fått alltså ett ekonomiskt stöd från åländskt håll som gör det möjligt att göra själva filminspelningen där. För det är klart att när du ska ha ett helt filmteam boende och så att säga hela verksamheten förlagd till ett ställe dit det inte är lika enkelt att ta sig som om du spelar in i Ekenäs skärgård där du kan köra fram och tillbaka hela tiden, så har det ju sina egna utmaningar.
Ut med nätterna bara.
Nej, jag kan ju säga att jag hade möjlighet att vara med när Ulrika Bengts spelade in Iris på Änklinge. Jag insåg då att vilka utmaningar det blir det här att du är på en liten ö och du ska ha alla människor boende någonstans och hur man får det att fungera. Och samtidigt de fördelar som man har med en miljö som är mera orörd än alla de här givna inspelningsplatserna som man har i Finland. Just med det här att det går att så att säga få bort elledningar ur bild och att du inte har de här reklamskyltarna och att du på något sätt kan skapa den här autentiska miljön, vilket gör att jag tycker att det skulle vara ganska självskrivet att Åland skulle vara tacksamt som inspelningsmiljö, för att man kan hålla det hyfsat anonymt och ändå få någonting som är trovärdigt.
Men inspelningsmiljö Åland som Åland eller Åland som en fond för en vilken berättelse som helst?
Ja, där kan man ju, det är ju alltid det som är intressant, att när går någonting från att bli en organisk del av berättelsen man skildrar och när är det bara liksom just den här glansbildsvarianten att nu ska vi ha en fin skärgård. Att det är klart att det idealiska är att det blir en organisk del, och här tycker jag ju att om man hade spelat in Stormskärsmaja någon annanstans än på Åland skulle det ju bli väldigt, väldigt konstigt. För det är samma sak som med accenten, att jag menar, de som känner till den där miljön sitter ju och tittar på det på ett sånt sätt att är det här trovärdigt eller inte. Och på tal om det här med trovärdighet och vad som är autentiskt eller inte, så funderar jag att när vi har talat om alla de här historierna vi nu har tagit del av och de bilder av Åland som vi känner till från kulturella alster från tidigare, finns det några berättelser ni saknar, någonting som ni automatiskt kommer att tänka på att ja, men det här skulle vi vilja se eller läsa om?
Jag skulle gärna vilja se en film eller tv-serie som på något sätt anknyter till Ålands långa historia, tradition som sjöfartsö. Nu har vi ju svenska rederiet förstås, men kanske något som är mer seriöst, mer förankrat på Åland förstås. Just att skildra den här rederinäringen, det är ju ett lite sådär som ett samhälle i miniatyr. Och det finns en massa kopplingar och spänningar och på något sätt skildra livet på de här färjorna och kanske livet i Mariehamn och hur de hänger ihop och vad det finns för människor som jobbar på de här båtarna och på det sättet ge en lite uppdaterad version av Åland.
Jag tänker också på det här med sjöfart, men jag tänker lite tillbaka i tiden, för jag kommer att tänka på en åländsk författare som heter Leo Lötman, som i flera böcker har skildrat sjömän, sjöfarare, åländska, ska vi säga, arbetare ute på havet. Kanske i synnerhet under krigstiden, 1940-talet, och hur det gick till då så att säga. Men också lite i modernare tid. Så att där kanske skulle finnas någonting att hämta för filmskapare, kan jag tänka mig.
Och jag har märkt att medan jag sitter här och pratar och jag lyssnar på det ni säger, så inser jag att det här just med skolvärlden och den här skärningspunkten mellan Finland och Sverige och olika system är någonting som jag tycker också skulle vara intressant att förankra det i ett nu på ett annat sätt än de här äldre berättelserna. Men åtminstone kan vi ju sluta oss till att Åland är en miljö som öppnar för mängder av spår som man kunde spinna vidare på. Så vi får ju se vad som händer. Och fram till dess så säger vi tack för idag. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Hej!